Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då ska ni vara välkomna till Quizpodden. Det är återigen onsdag och jag heter Emil Drugge och med mig har Stefan Helm. Hur är läget, Stefan?
Det är en sån här klibbig dag idag. Det har varit, jag vet inte, ni har haft samma i Stockholm kanske. Det har varit varmt, regnar och åskar. Man känner att man liksom bara är fuktig på hela kroppen hela dagen.
Moist. Här har det varit väldigt fint väder hela dagen, men ack så klibbigt. Det har varit väldigt varmt, tycker jag. Jag gillar inte värme. Jag vill att det ska vara 15 grader max, tycker jag. Ja. Gärna solsken, men inte 25-30 grader. För panik. Ja. För panik.
Typisk ryss, ända in i själen.
Ja, eller hur? Men alltså, ibland så får jag frågan om jag säger att jag inte gillar värme. För jag brukar påpeka det kanske för ofta också när det väl är varmt.
Jag pratar om hela tiden.
Jag gillar inte värme.
Tjena, så att... Emil, jag gillar inte värme.
Ja, exakt. Nej, men då tänker jag att brukar folk säga, men vadå, gillar inte du att bada? Nej, alltså jag vill bada för att det är för varmt. Det är därför jag råkar till stranden och bada. Min idé av liksom en rolig, njutbar tid är inte att ligga på stranden. Förstår vad jag menar? Utan jag åker dit bara för att jag inte står ut med värmen i övrigt.
Ja, jag förstår vad du menar. Ja, själv är det tvärtom. Jag går gärna till stranden och lägger mig. Men så det är inte definierat en rolig tid, liksom, stranden.
Ja, fast det gör det nu när jag har barn också för sig. Det gör det faktiskt. Men
om vi säger att du inte hade barn då? Den roligaste tiden för dig, så att säga? Eller när trivs du som bäst?
När jag trivs som bäst? Ja, det är garanterat.
När jag sitter i en mörken studio och lyssnar på en gammal dokumentär. Och ingen stör mig.
Exakt, det var ju spot on där. Även så länge det inte är någon liksom så här, alltså om man tar situationer mer än så här mänskliga liksom förhållanden eller någonting, att man sitter och umgås med en nära vän eller sin älskade sambo, det är ju liksom, det slår ju allt. Men om man sätter en situation, då är det ju garanterat någonting med musik. Alltså när jag får riktigt nörda in mig på någonting. Mm. Det är bland det bästa som finns.
Men snackade du inte det här för några år sedan? För mig att du hade köpt Beatles-skivor inspelade i mono-ljud och inte i stereo, va? Var det inte så?
Ja, men alltså alla Beatles-skivor släpptes ju i mono. Fram tills de började släppa stereo-mixar. Och det gjorde de inte förrän typ 66. Och då hade ju Beatles haft halva sin karriär nästan. Och de släppte fortfarande monomixar en bra bit in. Jag tror det bara är sista albumet, Abbey Road, som inte släppte i mono faktiskt. Och alla de här albumen finns då samlade i en box som heter typ Beatles monobox. Bara kort och gott heter den. Och där finns det så här, alla de här monomixarna då, som är släppta som sen förr, som man kan lyssna på nu återigen på CD då. Mm. Väldigt bra box, tycker jag.
Jag kommer ihåg att vi pratade om det. Jag för mig att du nämnde det, att du var väldigt glad över det, att du hade fått tag i den här monoboxen, eller att de hade släppt den här monoboxen.
Ja.
Att det var en härlig dag för dig. Och sen så sa jag, fan, vi ska åka till Turkiet här nu. Med jobbet, ligga och sola och bada lite. Det ska bli jäkligt gött. Och du bara, i alla fall, den här monomixen då.
säkert. Kan tänka mig att det låter som mig.
Men skit i det nu kör vi.
Har en fråga du undrar över, väntan över, här är allt du behöver. Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen. Välkommen till Quizpodden.
Då kör vi den här dagens första fråga här, Emil. Vilket land äter mest gram socker per person?
Okej. Ja, det känns spontant som att tankarna går till USA.
Innan du spinner vidare där så kan jag berätta dig att de här siffrorna, de är för år 2014. Och WHO, World Health Organization, rekommenderar att man äter 25 gram socker. Och det är inte USA, ska jag också säga. För det är nästan det man tänker direkt då. Men USA, de ligger på plats nummer 6 på den här topp 10-listan.
Ja, som jag tänkte säga var att det känns så här spontant som USA. För att det är så här... Det känns som att det är så lätt att få en bild av så överviktiga amerikaner på något sätt. Det är så mycket snabbmat och så där. Det är därför jag gjorde den kopplingen på en gång. Men däremot så vet jag att de är såna jävla godisgrisar i Belgien och Frankrike. De har ju fan choklad på allt. Socker i allt har de. Så jag tror att det här kommer röra sig om kanske Tyskland också med och fightas där. Men antingen så är det Frankrike, Belgien eller Tyskland är det jag tänker på här nu. För jag är övertygad om att det är ett europeiskt land. Det är helt övertygad om.
Är det så?
Kanske om Schweiz är där också. Fast jag tror inte de är lika...
Du kan få lite ledtrådar till där faktiskt. Jag kan säga att det är faktiskt så att topp 3, inget av dem är europeiska länder.
Va? Då måste jag bara skjuta från höften, känns som, verkligen. Okej, något som äter mycket socker då? Och det är inte USA, och det är inte ett europeiskt land.
Nej.
Vart äter man mycket socker då? Om man har någon dryck, tänker jag, eller någonting. Alltså, typ,
det tror jag är en bra tankespår.
Ja, om de har mycket socker i så här rött te, typ Afghanistan eller någonting, tänker jag. Har man inte socker i något te där som är rött, något speciellt? Sådana te som de slungar, vet du? Med sådana långa kedjor, med sådana här liten kopp.
Just det.
Fast har de mycket socker i det? Och så mycket socker. Afghanistan, det känns, det var det första jag höftade på.
Ja.
Ska jag ta det?
Nej, det är väl kanske inte te direkt jag tänker på. Vad jag tror att mycket av det här sockret kommer ifrån. Men det är någon annan dryck. Ja. Men inte te.
Då är det nog kaffe då. Och då tänker jag, ja, Bolivia, Colombia kanske. Om man ska gå på några varma drycker och inte te, då, som sagt, då blir det kaffe. Och jag chansar på... Colombia!
Nej, det är fel.
Oh,
men det är rätt världsdel. Men jag börjar med plats nummer 3 här. På tredje plats, med alltså 100 gram socker per dag, så ligger Mexiko. Jag för mig att vi har pratat om det någon gång, att Mexiko, de har högre BMI nu än USA, tror jag.
Ja, jag vet inte. Prata om det. Vi pratade om tjockaste eller fetaste delstaten i USA i alla fall. Att det var Hawaii nu.
Ja,
att det inte var...
just det. Ja, men jag tror även när vi pratade om det här att Mexiko, de är mer övervikt än USA nu.
Shit. Ja.
Ja, plats nummer 2. Här kommer kanske det här teet som du pratade om då. Det är Ryssland.
Aha. Ryssland, ja.
Men...
jag tänkte säga, fördomsfullt tänkte säga, räknar man in sprit då också, för det är sjukt mycket socker i det.
Det så skulle det kunna vara. Det är någonstans. Jag tror definitivt att spriten är boven för de som ligger på plats nummer 1. Jag tror det, fördomsfullt. Jag har aldrig varit här, men jag tänker mig lite caprinjas och sånt där. Det är inte mycket socker i det.
Ja, jag vet inte riktigt.
Plats nummer 1 med 152 gram per dag, per person. Och rekommenderade var alltså 25 gram. Det blir alltså 4, det är 6 gånger den rekommenderade dosen. Plats nummer 1, Brasilien.
Kära värld.
Ja.
Det var riktigt otippat.
Ja, jag tror att mycket av det kommer från de här drinkarna och sånt. Så jag vet inte om de är, kanske är gott grisar i Brasilien.
Ja, det ser vi på Neymar till exempel. Du vet, han äter mycket socker. Så jävla alert som han är.
Ja, kanske. På tal om det, så jag vet att i Frankrike... Jag tränade en tjej från Frankrike för väldigt... länge sedan, och hon berättade att hennes pojkvän, han var helt insnöad på Nutella, för att Nutella är ju skitstort i Frankrike, jag vet inte om det är franskt, och de sponsrar bland annat franska landslaget i fotboll. Så att han bara, men vadå, alla elitidrottsmän, de käkar Nutella, det kan ju inte vara nyttigt. Så att tryckte i sig med liksom matsked efter matsked.
Jag såg ju, jag tror det var Billys Panpizza. De sponsrar ju typ PSG:s damlag eller någonting.
Alltså.
Under mycket Panpizza så går det där.
Ja,
ingen,
precis,
inte en jävel.
Ja. It's all about image.
Okej, Stefan. Då undrar jag, vad är Långsjukroken?
Långsjukroken?
Ja.
Jag tänker att det här är någonting kinesiskt. Det låter ju verkligen så. Och jag tänker att det antingen är en plats där typ Långsjufloden kanske möter Peking eller dylikt. Eller så tänker jag att det är någon form av verktyg då som man använder för att dra ut tänder kanske. Eller kanske en krok man hade förr i tiden som man stoppade upp i näsan på döda människor. Och så hakar man fast kroken i hjärnan och så drog man ut den genom näsan.
Fiffa. Ja. Hur kan du tro det? On top of your mind liksom. Det är det du tror att det är. Man drar ut hjärnan folk med den kroken.
Kanske. Jag tror det var egyptierna som höll på så när de skulle göra sina mumier.
Visst, när de balsamerade dem. Ja. Stämmer det?
Precis, hjärnan kunde inte ligga där inne och ruttna, så man var tvungen att få ut den på ett snyggt sätt. Och då tog man den via näsan.
Och tänk av det jobbet.
Ja.
Ja, läste jag för er vet att de har lyckats skapa en, alltså odlat en mänsklig hjärna nu?
Nej.
Det såg bara häromdagen i nyheterna att de har lyckats odla fram en mänsklig hjärna med hjälp av stamceller.
Åh fan.
Det är ju typ största framstegen någonsin för så här, Parkinson och Alzheimers och alla såna hjärnsjukdomar. Mm. Det är så jättestort kliv framåt för att bota dem.
Ja, så, det kan jag tänka mig.
Way to go.
Ja, verkligen. Jag vet ett helt gäng som skulle behöva den här tekniken.
Ja.
Nej, men ska vi säga, får man någon ledtråd? Är det någon geografisk plats eller en sak?
Det är kinesiskt, det ska jag säga.
Ja.
Och det är mer ett verktyg.
Okej.
Okay. Hållet, okay. Kan jag säga.
Mm. Så ingen plats då. Då tror jag att den här Långsjukroken används som vapen för att det kanske är en sån där kniv som är lite böjd som man hugger i någon och så drar man ut den och då följer in elven och sånt där med ut som kanske de använde för i tiden när de var ute och körde knivslagsmål på gatorna i Kina.
Ja.
Så jag tror att det är ett vapen.
Ja, Stefan, du är helt rätt. Det är ett vapen.
Är det sant?
Ja, det är helt sant.
Oh, fy fan. Ja.
Jag ska förklara lite grann om det här vapen. Försöka göra det här så att ni får en bild av det. Man hade ett 10 meters långt rep som man satte ett blad längst ut på med två eller fler krokar i slutet av det här repet. Då. Och det här repet svingar man över huvudet som ett lasso och kastar det mot fienden och liksom högg tag i dem. Förstår du vad jag menar?
Ja, lite som, som Batman har sån här krok han klättrar upp på byggnader och sånt med. Fast han kastar det mot människor då. Jaha.
Precis, och den här satte sig riktigt illa på fienden då, som han satte kroken i. Och det den här personen gjorde då, som kastade den kroken, han halade in fienden mot sig för att senare göra slut på den då, på nära håll.
Mm.
Men grejen var att det här var ofta så hade man liksom så här hullingar och grejer på den här kroken som satte sig i kroppen. Och när personen som hade blivit fastkrokad då försökte ta sig loss så var det ofta sådana skador så att de dog nästan alltid innan han liksom han halade innan så att säga.
Ja, just det.
Så ja, riktigt riktigt makabert.
Har du spelat Mortal Kombat, gamla fightingspelet?
Ja.
Jag tänker på han där, det var en av killarna där kanske Snake kan jag inte säga. Han hade ju en sån. Han kastade ut en krok och så skrek han, get over here! Och så ryckte han och så kom ju personen fram.
Tänk om man klassiken, ja.
Uh-huh.
Stämmer det?
Och så gjorde man slut på dem där sen med en fatality.
Visst var det han som var grön?
Ja, nej, han var... Var det, nej, det kan ha varit Sub-Zero. Han är ju svart och blå. Men jag tror att det var den andra, ja, han som var svart och orange. Vad fan han
orange
hette?
Orange kanske han var.
Ja, jag minns inte vad han, ja, hette.
Snake säkert.
Ja, kanske. Om ni vet så gå gärna in på Facebook och lämna ett meddelande. Den andra var i alla fall Sub-Zero. Mm.
Ja, och innan vi lämnar det här så ska vi kanske berätta också att, att det här använde man under Song-dynastin som var från 1960 till 1279. Och då använder de kineser det här i krig då. Det är inte så att de använder det nu när de ska ut och
1960.
rensa. 960.
960, okej. Okay, ja.
Ja, jag kanske sa 1900, men 960 till 1279.
Just det. Då ska vi snacka lite vin, Emil.
Mm.
Jag undrar helt enkelt, vilket är världens mest säljande vinmärke?
Åh, kan det ens ett vinmärke?
De blir jag kan svårt, ett. Tror jag.
Bonterra kan jag. Det enda jag kan, ja, så bra kan, för att jag brukar dricka det.
Ja, det kan det här bli svårt, tror jag. Men du ska få lite ledtrådar här sen.
Ja, jag tror inte att det är Bonterra däremot. För det är liksom rätt litet märke. Men det här måste ju vara...
Vart kommer Bonterra ifrån?
Kalifornien är det. Tror på sin fandel.
Mm.
Men... vad kan det här vara då?
Du ska få lite ledtrådar här. Jag kan ju
ja,
säga
du måste
att,
se med någonting.
Ja, då. 2014 så hände det någonting i vinindustrin. Det var nämligen första gången som USA slog vid någon citattecken, Frankrike. Och USA blev världens största vinkonsument.
Jaha.
Mm, så de drack mest i året. 29,1 miljoner hektoliter.
Mycket.
Mm, och det kan ju vara en liten ledtråd här då, om det nu är jänkarna som dricker mest vin.
Ja, undrar om det är någonting från västkusten där då, som odlas alltså lokalt.
Det men känns ju inte som en dum gissning.
Nej, precis. Men vad har de för någonting där då? Jag får med att alltså, alla de här rockvinerna och så. Alltså som typ AC/DC och Rolling Stones har släppt viner också. Jag får med att de säljer sjukt bra. Att det är verkligen en kassako för alla band. Men jag tror ju snarare att det här är någonting som är lite mer billigare, men inte är liksom skit.
Ja,
jag menar.
Där är det också på rätt spår.
Ja, för de här rockvinerna, de är ju lite dyrare. Och är skit oftast, tycker jag personligen.
Ja, jag har inte testat faktiskt.
Nej.
Men du ska få här också, jag kan säga på plats nummer 10 i världen. Där ligger Jacobs Creek.
Ja,
och
den är faktiskt bra tycker jag.
Mm, då är det alltså, de har ju ett par olika Jacobs Creek.
Mm.
Eller hur? Så det är liksom det jag söker, ett vinmärke så att säga. Så det är inte just den flaskan. Det finns ju, ja, vad det nu är, 4-5 olika Jacobs Creek. Men det ska liksom stå på flaskan så att säga.
Ja, jag förstår vad du menar.
Mm.
Ja, det här var jättesvårt verkligen. Jag måste bara dra till med något engelskt vin, tror jag.
Engelskt vin?
Jag menar amerikanskt, menar jag. Shit, Jacobs Creek. Det var också typ, det var det andra märke kunder då. Så på raka arm.
Ja. Jag kan säga att Lindemans kanske någon tänker på. De ligger på plats 8. De skickar ut 8,1 miljoner 9 liters vad säger man, förpackningar 2014.
Shit. Alltså det är så svårt, för alltså, jag kan ju sagt inga viner. Men det finns någon med någon jävel på också som heter Diablo. Den kan vara italiensk säkert. Men ja, om det inte är Bonterra så får vi chansa på den då. Diablo chansar jag på.
Mm, det är bra chansning. Den här Casillero del Diablo.
Ja, exakt.
Just det.
Diablo, säger jag. Ja, precis.
Ja, ja men Casillero del Diablo. Med reservation för mitt uttal. Det är en bra gissning, för att den ligger på plats 3.
Jaha.
Mm. Dryga 14 miljoner 9 liters förpackningar skickar de ut.
Men... mycket trampande.
Ja, det är det. Och det är det jag tänker på plats nummer 1 här. På plats nummer 1 så ligger det kaliforniska vinet. Eller åtminstone västkusten i USA. Barefoot.
Jaha.
Jag tror att du har sett det här. På märket är liksom en fot som trampar barfota i sanden, du vet. Det är liksom som en bild av en fot, så.
Uh-huh.
Ja. Jag tror du känner igen när du ser det. Och det är ju ett ganska billigt vin, tror jag. Det är väl därför det säljs mycket också, då. Men jag tänkte på det är jävla lustigt namn, Barefoot. För det man tänker på, det är ju att, fan, är det någon som har stått här nu barfota och trampat de här vindruvorna med sina fotvårtiga fötter?
Hårda hälar.
Ja, och liksom mögel mellan tårna och allt möjligt. Det funkar väl inte så nu för tiden, utan är du världens mest säljande urin, då står man väl knappast och trampar för hand, utan det allt sker väl via maskin. Men man tänker ändå på det. Ja, fy fan. Nu kanske kommer en nagel eller någonting här i mitt vinglas.
Ja, men kan inte det vara en grej som gör att det lockar också? Att de just valt det namnet för att man associerar till att folk trampar vin förr i tid. Att det blir liksom mer genuint. Att det här måste vara bra, för det här är ju, det är ju hantverk det här. När de har gjort vinet för hand liksom. Med svettiga, förordnade hälar.
Ja, fy fan. Ja, jag vet inte. Folk kanske gillar det. 18 miljoner liter skickar de ut i alla fall. Eller mer. 18 miljoner gånger 9 liter i förpackningar.
Shit, det är mycket.
Ja, det är mycket vin.
Ja, men fördelen med det där vinet är att man behöver inte köpa någon shitost. Det luktar illa ändå när du öppnar det, och all fotsvett, all trampan.
Ja, det menar jag så. Ja, precis. Ja, det är ju väl hård det här lagstiftningen kanske runt alkohol och sånt där. Så vi får väl lägga in en disclaimer här kanske, att vi rekommenderar bara vatten. Vi är inte reklam för något av de här märkena.
Nej, nej, nej.
Drick vatten.
Ja.
Aldrig vin.
Varannan vatten i alla fall.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Okej, okay, Stefan. Då kom min fempoängsfråga.
Mm.
Jag söker en tidning. Så fram med de litterära kunskaperna nu. På fem poäng. Den här tidningen grundades i San Francisco 1967 av Jan Wenner och Ralph J. Gleason.
57 sa du?
67.
67. Okej, okay, gammal tidning. Jag kan inte så många amerikanska tidningar. Eller ja, några kan man i och för sig dra upp där. Men jag tänkte direkt då, det var ju Rolling Stone Magazine. Man kan Wired. Man kan Vogue. Ja, det är väl kanske de som jag kommer på nu i alla fall på rak arm. Wired, det är en IT-tidning. Så den kan man väl ta bort. Om de kom 67. Så då tänker jag att det är kvar Rolling Stone och Vogue, kanske. Men jag får nästa ledtråd också.
Mm, på fyra poäng. Den kända författaren Hunter S. Thompson, han skrev för den här tidningen fram till hans död 2005. Och det var även i den här tidningen som Fear and Loathing in Las Vegas för första gången såg dagens ljus.
Har du sett den filmen?
Fear and Loathing?
Ja, den handlar väl om han... Eller om den är gjord av han eller vad det är.
Ja, den är gjord av han. Men den är ju skriven på så kallad Gonzo-journalistik. Som är döpt efter Hunter S. Thompson. Som även kallas för Gonzo. Och det är att man själv upplever det man skriver om. Han skrev till exempel en bok som heter Hells Angels. Då gick han med Hells Angels och levde med dem.
Ja, just det.
I några år. Och så skriver han om dem så.
Just det.
Vilket var helt nytt när han gjorde det.
Ja. Ja, men det låter ju också lite så här drogmusikaktigt. Så Rolling Stone är nog inte så jävla dumt här. Mm. Men jag tar nästa också här för att säkra upp lite.
Mm. På tre poäng. George Harrison, apropå Beatles då. Gitarristen i Beatles. Han skrev låten This Guitar 1975. Och i andra versen på den här låten så refererar han till den här tidningen som ett svar på en dålig recension som han fick på en tidigare turné och albumet Dark Horse.
Ja, men det är ju någon musiktidning då. Och det finns några mer, alltså. Nu är det bara Rolling Stone jag kommer att tänka på hela tiden, men det... Nej, jag tar en till. Jag tror att det är den tidningen, men jag vet att det finns någon mer musiktidning som är väldigt stor, men jag kommer inte på någon nu.
Mm.
Det finns ju självklart så här Rock Magazine och allt möjligt, men liksom någon gammal så är det bara Rolling Stone jag tänker på. Ge mig nästa också.
Okej, på 2 poäng. Filmen Almost Famous från år 2000 handlar om en 15-årig journalistik som skriver för den här tidningen.
Ja, jag har sett filmen, men jag minns inte riktigt vilken tidning det är. Men nu får jag gärna ge mig här, så att nu drar jag till med Rolling Stone Magazine.
Okej, jag läser vidare sista ledtråden också, så ni där hemma får gissa också. På 1 poäng. Grundaren Wenner skrev redan i det första numret av tidningen att namnet på tidningen kommer från en 50-tals blueslåt av Muddy Waters och även ett av världens största dåvarande rockband och en Bob Dylan-låt som heter Like a Rolling Stone. Tidningen jag söker är Rolling Stone Magazine.
Ja, det var det.
Jajamän.
Det känns som att de sysslar mycket med listor nu för tiden.
Väldigt mycket listor är det. Väldigt mycket listor. Top 500. Vem fan bryr sig om liksom 390? Förstår du vad jag menar?
Ja, men det är alltid så här. Här är liksom topp 100 bästa låtarna, topp 20 bästa sångarna någonsin, topp 10 bästa gitarristerna det här året.
Ja.
Det är väldigt mycket listor.
Orka. Men
jag tror att det är det som får igång fansen. Så liksom, hur fan kan Freddie Mercury hamna tvåa bakom någon annan?
Ja.
Så att det kanske är smart.
Sant. Känd för sina ikoniska omslag. Det är ett väldigt känt där med John Lennon och Yoko Ono. När John Lennon ligger naken och håller om en påklädd Yoko Ono. Fotades av Ann Leibovitz samma dag som John Lennon var skjuten, tror jag.
Asså, det var det?
Ja, foto han gjorde. Uppenbarligen inte sista foto. För sista foto, det är ju när han skriver autograf åt mördaren. Några timmar innan. På Catch and Rye-boken där.
Det lär finnas några foton när han ligger på bårhuset också någonstans, tror jag.
Ja, det finns säkert. Garanterat. Jag har inte googlat det. På första numret som gavs ut, då var det också John Lennon som var på omslaget. Och då var det från filmen How I Won the War som släpptes 1967. Och det är alltså någon film som han gjorde när han tyckte att han hade för lite att göra då. Mellan Beatles-albumen.
Har du sett den?
Nej. Den finns på stereo.
Då kommer 5-poängsfråga här, Emil. Och jag söker en person.
Okej.
Okay. Den här personen har sålt någonstans mellan 2-4 miljarder böcker.
Shit! 2-4 miljarder?
Mm.
Fan, alltså, jag trodde att Stephen King var en av tungviktarna. Han har ju sålt 300 miljoner någonting, tror jag. 350 kanske. För övrigt, precis började läsa The Shining. Sjukt bra, tycker jag den här, att läsa. Han är fantastisk på att skriva, Stephen King. Men återigen till det här...
Såg du inte det för några månader sedan att du började läsa den precis?
Nej, att jag hade köpt den. Att jag funderade på att börja med den till hösten.
Ja, det var så det var. Okej.
Jag läste en annan då, bok som jag också köpte. Men återigen till den här 2 miljarders försäljaren då. Shit, det är mycket det. Kan det vara J.K. Rowling, heter hon så? Ja, det gör hon ju. Hon ligger väl också runt där 400 miljoner streck eller någonting. Här låter sjukt mycket, det måste ju vara till Bibeln här eller någonting. Jag svarar Gud på den här frågan. Nej, men jag tar nästa ledtråd för det här. Ja, svårt.
Det har varit mycket diskussion kring de här böckerna då. Och de har delat in personer i 2 läger. Vissa som då säger att han har skrivit sina verk själv. Och vissa som säger att nej, det har han inte gjort. Det var han har haft andra personer som har varit med och hjälpt han. Eller den här personen har inte skrivit de här grejerna överhuvudtaget. Utan han har bara tagit cred för det.
Ja, han kanske är Gud då.
Ja.
Eller så kanske det är... Mina tankar gick iväg till Dostojevskij kanske. Eftersom jag tänker sig psykologiskt. Han skrev mycket psykologiska böcker. Du läser Brott och straff här för några månader sedan.
Ja, jag började lite grann, men jag har inte tagit mig igenom den här.
Nej. Det är en bok som jag ska ta med någon gång. Jag har det som mål. Någon gång ska jag läsa den. Kanske efter The Shining, får se. Men jag tar nästa nivå, tack. För ja, Dostojevskij känns som en, ja, i och för sig, ja. 2 miljarder böcker, ja.
Mm. På 3 poäng. Den här personen har smeknamnet Eivons svan efter en flod som rinner nära den här personens barndomshem.
Eivons svan. Det måste nästan vara någon jättegammal, tänker jag. Alltså, långt tillbaka. Det kan inte vara någon, alltså, som någon modern författare som har skrivit en typ Da Vinci-koden. Vad heter han? Brown.
Dan Brown,
ja. Dan Brown. Det kan inte vara någon sån figur. För det, alltså, det är för mycket böcker. Det måste vara under så lång period. Och även under en period då det inte fanns lika mycket konkurrens. Kanske kan vara typ Ellen Edgar Poe eller någonting. Fast han skrev ju mycket... Oh, nej! Det var mycket för tidningar de skrev också. De här skräckförfattarna som publicerades. Som senare varit liksom sammanslagning. Sen novellsamlingar och grejer. Jag har fått nästa ledtråd.
Född 1564 och räknas som en av de viktigaste människorna genom historien.
1500?
Mm.
Då är vi liksom nere mot Shakespeare och så. Väl? Eller är det senare? Ser han böcker? Ser jag bara pjäser han? Dostojevskij höll ju på när var det? Typ mitten av 1800-talet. Slutet av 1800-talet kanske. Men han är så tung också, Dostojevskij. Alltså, det är som du, alltså, du är ju verkligen... Du kör ju speed reading. Du läser ju fan ut en bok på en dag, du. Och du har inte ens läst igenom Brott och straffen.
Nej.
Det är väldigt tungrot. Jag tror inte att 2 miljarder har liksom tagit sig an hans böcker. Ja, en kvar, eller hur?
Mm.
Ja, kör den.
Har bland annat skrivit En midsommarnatts dröm och ligger bakom det kända citatet To be or not to be. That is the question.
Då är det William Shakespeare.
Ja, rätt.
Ja, shit alltså. Ja, 2-4 miljarder böcker.
Ja.
Ja, det är ju sjukt mycket. Men som sagt, han har haft, ja, 400 år, 400-500 år mer än liksom en Stephen King på oss också att skriva. Eller att sälja i alla fall.
Ja, precis. Och många av de här är ju ganska berömda då. Romeo och Julia gjorde väl han. Och Hamlet och ja, alla de här.
Jag kan tycka att en diff på 2 miljarder är sjukt mycket. Men samtidigt så är det väldigt svårt att hämta statistik från så här, 677. Hur många verk sålde han då?
Ja, precis. Precis. Otello, Macbeth har vi också.
Ja.
Det här Eivons svan då. Han föddes ju i ställe som heter Stratford-upon-Avon. Kan man ju det. Dog 1616, 52 gammal. Höll ju till mycket på The Globe Theatre. Som jag varit och tittat på i London här.
Ja.
Eller åtminstone en replika som de har byggt upp.
Ja.
Har du sett några av de här pjäserna?
Nej, inte som pjäs. Jag har ju sett någon film på på den originalversionen av Shakespeare. Jag hade en uppgift i 9, kommer jag ihåg. Då fick vi först kolla på den vanliga versionen utav, alltså en klassisk Shakespeare-uppsättning då, som var filmad. Så fick vi även se den här med Leonardo DiCaprio när han kör en modern tappning på den.
Mm.
Vad är den heter? Heter den Shakespeare in Love, va?
Nej, jag tror den heter Romeo och Julia, va?
Det kanske den gör.
Ja, osäker.
Ja, men en av de filmerna i alla fall som är en reproduktion av Shakespeare. Och den här gjorde en modern tappning. Och skulle vi skriva en analys om det här, en uppsats. Om vad skillnaderna och likheterna var mellan de här två då. Det var jävligt kul faktiskt. En riktigt kul uppgift att göra. Väldigt bra drama också, tycker jag. Det är ju, jag förstår att han är stor. Att han fick sånt fäste. För han var ju verkligen en dramatiker utan dess like.
Ja, jag har sett några pjäser lite här och där och sådär på lite teatrar runt omkring. Och bra grejer. Han var ju stor, men om jag inte minns helt fel så tog han väl utfattigt, tror jag. Ja, för mig att det gick pipan där i slutet för han.
Jaså.
Men det skulle låta det vara osagt. Det var guiden berättade det när vi var i London här senast. När han pratade om Shakespeare's liv. Men jag ska inte gå in för mycket på det, för att jag minns faktiskt inte riktigt hur det var. Det minst var att Globe Theater, den brann ner en eller två gånger. Och man fick skita på ståplats. Jag tror jag nämnt någon annan gång här i podden. Det är typ det jag minns. Att de bara,
fy fan vad risigt. Ja. Varför? Alltså, jag förstår inte varför. Varför ska man... Ja, ah, okej, okay, men ni står. Eftersom ni ändå står upp, då kan lika det skita där ni står. Ja. Liksom.
Nej, men det var, man tappar ju sin plats liksom, om man gick ut.
Ja, det var så logga draman. Och liksom, mm, ja.
Precis.
Ja, Stefan, vi har ju pratat tidigare om vilket världens farligaste djur är.
Mm.
Men nu tänkte jag fråga dig, vilket är det mest dödligaste djuret i världen? Alltså, det är ju som orsakar flest dödsoffer varje år.
Ja, vi har väl pratat om att flodhäst står för mycket människoliv som försakas. Men om man tar det som orsakar flest dödsfall, så måste det väl ändå vara mygga som sprider sjukdomar.
Mm. Jag kan säga att flodhäst ligger på 7:e plats på den här topp 10-listan som jag har framför mig. Då. Mm-hmm. Och de orsakar 100-300 varje år.
Mm. Och det här alltså, det är ju det som orsakar mest dödsfall?
Ja.
Ja, men jag tror mygga. Det beror på, lite på vilken statistik och vilken lista man går på också, känns det som. Men jag tror mygga här, de måste ju sprida så otroligt mycket sjukdomar.
Ja, det är helt rätt svar. De, det är precis nu inne på också, att de sprider ju framförallt malaria. Sprider de ju ohyggligt mycket.
Mm.
Och antal dödsfall varje år är 700 000 till 3 miljoner.
Ja, det är rätt mycket.
Det är rätt mycket. Andra plats här ligger orm. De har alltså 20 000 till 125 000.
Oj, det är så mycket ändå.
Ja,
det här är inte tippat.
Och man uppskattar att runt 5,5 miljoner människor blir bitna av ormar varje år.
Fy fan.
Och av dem så dör det som sagt mellan 20 och 125 000 personer.
Mm.
Men då finns det ju andra som får alltså skador också. Som typ, alltså, du kan ju bli så förgiftad att du måste amputera en hand eller någonting. Och då tror man att 400 000 ormbetsrelaterade amputationer utförs varje år. Runt om i världen. 400 000!
Ja, och så plussar du på hur många dödsfall, sa du?
20 till 125 000.
Ja, ja, uppe i en 500 000 ormskador om året. Va?
Ja, så
ja, det är rätt mycket.
Alltså om man säger att myggor, de är inte dödliga i sig, utan de för ju vidare ett virus. Det visar indirekt dödning från myggorna. Medan ormarna är väl de som ändå är king of the hill då, att de döder faktiskt på grund av det gifter de har i sig.
Ja, precis. Vi kan ha pratat om det här tidigare, men jag lyssnade på någon dokumentär eller inslag om myggor. Och jag kanske nämnde det då, men att forskarna är ju ganska överens om att ekosystem och sådär, de är ju liksom känsliga, man får inte rubba dem och sånt. Men myggor, det skulle man kunna utrota.
Jaså.
Alla myggor. Ja, och naturen skulle inte påverkas.
Jaha. Ja.
Det finns vissa fåglar och fiskar som äter mygg och sånt. Men tar du bort alla, alla har en annan föda också.
Ja.
Så att alla andra arter skulle klara sig och vi skulle alla må mycket bättre, för att de sprider bara massa sjukdomar som vi har hört här nu då. Så att det är ganska intressant. Om man kunde så skulle man bomba bort dem alla utan att någon skulle sakna dem.
Ja, verkligen. Och det är ohyggliga plågor typ runt nere i Dalälven. Där är ju sjukt mycket mygg.
Ja, jag tror att de i Afrika kanske har det lite jobbigare, som faktiskt dör av myggsticken.
Ja, jo, precis. Jag tänkte komma till det. Att det är samma typ av mygga som vi har här i Sverige som finns i Afrika.
Ja, det är det.
Ja, bara att vi inte har malaria.
Alltså, det är så?
Ja, visst. Det är stickmyggor, kallas det för.
Åh, fan.
Mm. Så det är tur att vi inte liksom, att vi inte har malaria här, för då hade vi nog också varit rätt så körda.
Mm. Och ja, jag antar att det sprids då liksom från människa till människa via myggan. Så att om man skulle... men liksom om alla blev... Om ingen fick malaria så skulle inte heller myggor fortsätta sprida malaria, så att säga, va? För de för inte över malarian från något djur eller något sånt där till människan. Nej, det gör de inte. Det är människa till människa, va?
Jag är lite osäker på det, Stefan, men jag tror att det är så som du säger.
Ja,
det borde vara så i alla fall.
Ja.
Vi ser även en till fluga i Afrika som heter tsetseflugan. Och den sprider parasitsjukdomen afrikansk sömnsjuka.
Ja, just det. Men är det en mygga eller mer fluga, eller?
Den fluga. I alla fall. Jag kan säga det att den har liksom, den kommer i liksom epidemier, den här afrikanska sömnsjukan. Och i vissa perioden så har den dödat fler människor än AIDS har gjort.
Mm. Ja, det är ju... Jag vet inte riktigt vad som ingår i den här sömnsjukan. Men det jag vet, som jag hört någonstans, är att tsetsefluga, det är liksom... Jag vet att tsetse, det betyder fluga på något språk i Afrika.
Ja.
Så det blir liksom, om man ska översätta det på svenska, flugan.
Ja, precis, exakt.
Ja.
Ja.
Jag kanske nämnt det när jag fick den här dengue fever.
Ja, då har du.
Ja, just den här fina sömnsymptomen.
Ja, var var du då någonstans? Thailand, va?
Nej, jag var i... ska jag säga. Jag blev biten av en mygga i Vietnam. Men det blossade ut kanske framförallt i Kambodja.
Fy fan, inte sälja jag vill bli sjuk på.
Nej, det gick okej, tycker jag ändå.
Ja, ja, du står ju här idag och sänder podcast.
Ja.
Eller hur, ja. Och med de orden så är quizpodden slut denna onsdag. Slutade 4-1 till dig, Stefan.
Då tackar vi för att ni har lyssnat. Alltid lika trevligt och alltid lika kul att höra från er. Dels recensioner på iTunes och inlägg och kommentarer på Facebook och Instagram och sånt där. Det är skitkul. Det är lite det som vi går på när vi gör de här. Att få den där feedbacken. Det tycker vi är väldigt roligt. Så att, har du tid och någonting du vill dela med dig av, så gör gärna det.
Absolut. Och har du någon fråga som du vill att vi ska ställa till varann, eller som du bara vill fråga oss allmänt, maila då oss på quizpodden@gmail.com. Ha det så gött! Hej då!
Hej då! Once upon a time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. And then you, yeah, people call, say me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just a...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.